Tack så mycket för inbjudan att få komma här till, heter det Älgarås? Ja. Vi har kört förbi här många, många gånger, men då lite längre mot Norge till. När vi bodde i Alingsås. För er som inte känner mig så heter jag KG Larsson. Är präst egentligen, haft min tjänstgöring uppe i Norrland i stort sett hela vårt liv, gift med en förnämlig dam här framme som heter Gunneva, så vi har följts åt i 50 år. Är det inte bra? Ja, så är det. Vi... vi bodde först 8 år uppe i Pitebygden och sen hade jag min tjänst i Örnsköldsvik och då bodde vi där 25 år. Och sen fick vi kallelsen till Alingsås och så kände vi Guds vilja i det och var där lite över 8 år. Och så kom kallelsen tillbaka till Örnsköldsvik och då som föreståndare i pingstförsamlingen. Så att så är hela min livshistoria. Så den är inte så lång och den är inte så märkvärdig. Men det är så för oss skåningar, det är lite enkelt det hela. Vad bra ord du läste till inledning här, jag vill bara kommentera det. När Jesus han säger det här, att om ni hör ordet men inte förstår det, stod det i versarna före, då kommer djävulen och plockar bort det. Så att innan du är nere i bilen eller på väg hem så, har du, så är det borta alltihopa. Men om någon hör ordet och förstår det, då bär det riklig frukt. Och det är vår bön här ikväll att vi inte bara ska läsa och lyssna, utan att vi ska förstå det. Och när Jesus talar om att vi ska förstå det, så är det inte bara, eller i första hand, någon intellektuell förståelse, va? Utan det är att Guds ande uppenbara ordet så att vi förstår det. Därför så ska du göra dig disponibel för Guds heliga ande. Bara knäppa dina händer och säg: heliga ande, jag förstår inte mycket av vad han pratar om ikväll, men jag ber att du uppenbarar någonting som blir till glädje, till kraft, till kärlek, till helighet i ditt liv. Ska vi be än en gång? Så far i himmelen, vi tackar dig för att vi får en enkel fredagskväll samlas i ditt hus. Och nu ber vi om det som vi fick lyssna till här i inledningsordet, Herre. Vi ber att vi förstår ditt ord. Att din heliga ande uppenbarar det för oss. Vi ber dig, Herre, att när vi går hem så bär vi med oss någonting som inte vi hade när vi gick hit ikväll. Om detta ber jag, Herre. Ge oss någonting i våra hjärtan. Glädje, kraft, frid. Eller det som var och en behöver. Fader i himmelen, vi ber att du förbarmar dig över oss i Jesu Kristi namn. Amen. Hörrni, den här gamla boken, den kan man dela in på väldigt många olika sätt. Det finns en hel del olika tankar om hur man kan dela in den. En sådan tanke är att det som är före Jesu födelse, det kallar vi för gamla testamentet. Det är inte något bibliskt uttryck. Det är vi svenskar som har hittat på det där. Och då är det som är efter Jesu födelse kallas för Nya testamentet. Det är inte heller något bibliskt uttryck. Men det som står i Gamla testamentet, det är Guds ord. Och det som står i Nya testamentet, det är Guds ord. Och då är det faktiskt så här, vänner, att det som står i Gamla testamentet, det somliga säger så här: det är så gammalt så det ska vi inte hålla på med. Det är det mest aktuella idag. Ska du verkligen vara med på vad som händer i världen idag, då ska du se till att du är hemmastad i Gamla testamentet. En av profeterna säger så här: profetorden längtar efter uppfyllelsens tid. Och jag tror det är vi är där. När vi kommer till Matteus 24 kapitel, så är det den tiden att Jesus han har gått med sina lärjungar i 3 år. De har varit på en ständig bibelskola dag och natt. De har lyssnat till Jesus. Och de har inte bara lyssnat till hans liknelser, utan de har också sett hur ordet har varit verksamt. Sjuka blivit helade, blinda fått sin syn, döda har uppstått, spetälska blivit rena. De som har haft demonisk andemakt har blivit befriade. Alltså hela tiden följdes det åt. Och när vi kommer fram till 24 kapitlet så sitter de uppe på Oljeberget, alltså i Jerusalem. Och så sitter man tillsammans med Jesus. Och då står det så här i den tredje versen. Matteus 24:3. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, då gick de fram till honom och sa och frågade: säg oss, när skall detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst? Ganska märklig fråga. Jag menar, de hade inte Nya testamentet att läsa. De hade inte Paulus undervisning. Och de hade inte evangeliernas undervisning om att Jesus ska komma tillbaka. Men ändå så var detta var frågan nummer ett hos lärjungarna. När skall detta ske? Vilket då? Det Jesus hade talat om. Vad hade Jesus talat om? Ja, han hade gått igenom det profetiska skeendet som hör samman med att Jesus ska komma tillbaka. Och då hade de inte Matteus, Markus, de hade inte Uppenbarelseboken heller. Utan de hade bara det som vi kallar för Gamla testamentet. Och då hade Jesus gått igenom det som står skrivet om att han ska komma tillbaka. Och så kommer frågan för lärjungarna: Herre, vad blir tecknet på din återkomst? Och vi ska stanna inför det här lite grann ikväll. Därför att när det gäller det profetiska skeendet som föregår, eller som sker i samband med Jesu återkomst, så finner vi det framförallt i Gamla testamentet. Det är liksom legat där och bara väntat på det här. Ungefär som ett litet frö kan ligga och vänta. Hur gammalt kan ett frö bli utan att förlora livet? Har vi några bönor här? Hur gammalt kan ett vetekorn eller ett havrekorn bli utan att förlora livet? Och det är ganska fantastiskt egentligen, vet du. För man har hittat vetekorn i Tutankhamons grav. Och de är över 3000 år gamla. Och när man la dem i jorden nere i Egypten så börjar de att gro. Är det inte fantastiskt? Och nu i det yttersta av dessa dagar så har man hittat frö ifrån granatäppel i Israel. De är också ungefär mellan 2 000 och 3 000 år gamla. Jag menar, vi skulle bara slänga dem på sophögen. Men när man finner dem här så är det agronomer som får ta reda på dem och lägger dem i jorden. Och nu börjar det växa ett granatäppelträd av en kärna som är mellan 2 000 och 3 000 år gammal. Visst är det otroligt? Och så har profetiorna om Jesu återkomst till jorden, de har liksom bara legat där och väntat på att den tiden ska ticka in och så ska det börja äga rum. Så nu tänkte jag ta er med ner till Israel och till det judiska folket och till en särskild grupp av det judiska folket, nämligen de ortodoxa judarna i Jerusalem. De har inte förstått det här med Jesus. Nej, jag vet det. Men de har förstått att den här boken är Guds ord. Det är inte dåligt det, vet du. Det är många svenskar som inte ens en gång har kommit så långt på vägen. Så de tror att Bibeln är Guds ord. Långt in i frikyrkligheten. Men det har de förstått, att Bibeln är Guds ord. Och då är de här, alltså de här ortodoxa judarna, det är de som har svarta kläder och långa hår vid tinningarna och kippa på huvudet och hatten ovanpå kippan och så vidare och så vidare och så vidare. När jag möter dem där nere och vi börjar samtala om vad ser ni för någonting i skeendet med Israel i vår tid? Då har jag fått det svaret utav dem. Att det är tre steg som de ser. Det första, det är att det judiska folket efter 2000 år i förskingring får tillbaka sitt land Israel. Det var någonting egentligen väldigt märkligt. Att det judiska folket skulle få Israel. När FN samtalade om det här så sa de, man skulle ju kunna ge dem Uganda i Afrika. Eller Alaska halvön, för där bor inga människor ändå. Så då kunde vi köra dit judarna upp till Alaska. Nej, de fick det land som Gud en gång lovade Abraham i första Mosebokens 15 kapitel. Och så säger de, det är något stort. Det andra som händer, det är att det judiska folket idag är på väg hem till Israel. Kanske vi återkommer till det imorgon, vi får se. Men det judiska folket är på väg hem. Alltså vi har haft många judar som har bott i Sverige, Norge, Ukraina och Rumänien. Men idag är de på väg hem. Och idag, eller ikväll, när vi är här i Älgarås, så är merparten av judar i världen, de är hemma i Israel. Inte alla, men merparten, majoriteten av judar. Och då talar vi om mellan 7-8 miljoner judar som idag kommit hem till Israel på mirakulösa vägar och mirakulöst sätt. Och en av orsakerna till att det judiska folket är på väg hem till Israel, det är någonting som vi har problem med i Sverige som kallas för antisemitismen. Anti, det är att jag är emot någonting. Sem, det är en av Noas söner som blev det semitiska folken. Och antisemitism är en djävulskap. Och bara för ett par veckor sedan så hade vi en av de senare rapporterna från Stockholm, Karolinska sjukhuset, som ska vara ett mönstersjukhus för hela världen. Och så plötsligt så upptäcker man på Karolinska sjukhuset att professorer vägrar låta judiska läkare operera och forska av en enda orsak. De är judar. Hörde ni det på nyheterna? Det här sprider sig över hela världen och det har liksom funnits som en djävulsk makt. Att det enda folk som inte får finnas på jordklotet är det judiska folket. Och då drar de hem. Och då är det tredje. Och då är det återigen de här ortodoxa judarna. Vad ser ni för någonting i den händelseutveckling som vi lever i idag? Jo, då säger de så här. Det judiska folket har fått ett land. Israel. Det judiska folket håller på att komma hem. Och då är det en sak till som måste till för att man liksom ska vara, känna identiteten total. Och vad är det? Det är ett tempel på Tempelberget i Jerusalem. Så länge inte det finns ett tempel på Tempelberget i Jerusalem, då känner de det är någonting som saknas. Det är ungefär, ja det är mycket, mycket värre än om ni skulle känna så här, gälja oss, här finns det ingen pingstkyrka och det finns ingen annan kyrka heller. Då känner man sig, Guds folk vill ha en samlingspunkt. Och det judiska folket har i sin identitet det här, när Herren säger till, eller när David rättare sagt ber om att få bygga ett hus åt Herrens namn. Och Herren han tillåter det här, Salomo får bygga det första templet. Och sen så kommer det ett litet mellantempel som heter det Zerubabelska templet. När man kom hem ifrån fångenskapen i Babylonien. Och så kommer det Herodianska templet som kung Herodes lät bygga. I samband med att Jesus han gick här ner ibland det judiska folket. Och nu är man hemma igen. Och då arbetar man mycket för nästa tempel. Och att jag tar upp det här idag, det beror på att för två veckor sedan hände det en sak i Jerusalem. Jag vet inte om du har lagt märke till det, men jag tycker ändå det är en sån här milstolpe. Och det är de här ortodoxa judarna som plötsligt bjuder in världens nationer till Jerusalem för att inviga brännoffersaltaret nere vid Klagomuren eller Västra muren. Hur många har läst om det i svenska tidningar? Ni har inga tidningar här? Nej. Sånt här skriver man ju inte om i svenska tidningar. Den enda tidningen som jag har sett i den här världen idag. Därför de följer liksom det här. Och när jag såg och läste om det här, hur man bygger upp det här brännoffersaltaret och man inviger det, då kände jag, det här är en milstolpe. Det här är större än bara ett altare. Det här betyder någonting. Så jag tänkte på ta med dig ner till Jerusalem vid Västra muren. Hur många har varit i Israel? Bara se så. Oj, här lönar det sig inte att göra någon reklam för några resor. Men det var inte det. Men varje fall när vi kommer till Jerusalem och då kan vi se den här Västra muren, Klagomuren. Så är det så här att inte långt därifrån så finns det ett institut som heter Tempelinstitutet. Och det är de här ortodoxa judarna som ansvarar för det här och har byggt upp det hela och arbetar med nästa tempel i Jerusalem. Och orsaken till att man gör det här, det är framförallt därför att det tillhör den judiska identiteten. Herren säger så här: jag ska fästa mitt namn vid templet. Därför är det viktigt. Jag ska fästa mitt namn. Du behöver inte förstå det här, men du kan gå hem och titta lite på det. Därför det här är viktigt. Jag ska fästa mitt namn vid templet, säger Herren till Salomo. Och därför så känner de att det är viktigt. Och då har vi en profetia i vår bibel som är faktiskt den mest omtalade profetian som vi har i hela vår bibel. Den finns nämligen på fyra ställen finns den. Den finns i Jesaja, andra kapitlet. Den finns i Mika, fjärde kapitlet. Och den finns i 8 långa kapitel hos profeten Hesekiel. Och så finns den i Nya testamentet. Var då? Ett Paulus brev till församlingen i Thessalonika. Då säger Herren så här, att när antikrist stiger fram, då ska han sätta sig i templet och utropa sig så som Gud. Och då tänker han inte på pingstkyrkan här eller Petruskyrkan i Rom eller något annat. Men jag ska läsa ifrån Jesajas det andra kapitlet. Och jag säger nu inte att detta är Guds vilja, för allt i Bibeln är inte Guds vilja. Det står inte att Herren säger: bygg ett tempel åt mig i samband med att Jesus kommer tillbaka. Utan det verkar som att detta tillhör Guds allvetande. Gud vet om. Gud känner till. Men allt är inte ett uttryck för Guds vilja. Men så här står det i Jesajas andra kapitel. Och den andra versen. Det ska ske i den yttersta tiden. Den yttersta tiden, det är den tid som är runt omkring Jesu återkomst till Oljeberget. Det är den yttersta tiden. Det ska ske i den yttersta tiden att det berg där Herrens hus är ska stå fast grundat och ska vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Och alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stiga. Till undervisning ska gå ut ifrån Sion och Herrens ord ifrån Jerusalem. Och det är det här de läser, och så känner de så här: det judiska folket ska inte bara ha ett land som Gud har lovat. De ska inte bara komma hem till det landet så som Herren har sagt, utan det ska finnas ett tempel. Och idag så har man allting färdigt för att bygga detta tempel. Materialet är klart. Prästernas klädnader är vävda. Musikinstrumenten står ut med väggarna. Altarna är färdiga. Prästerna är färdigutbildade för att med omedelbar verkan kunna sättas i tjänst i det kommande templet. Alltså det, någonstans där är man. Och då kan man ju fundera på, för det första, vad är Herrens berg? Ja, det är det berg som David köpte av jebusiterna när han blev kung. Det står så här att David köpte utav Ornan och Aruna två stycken platser. Den ena platsen låg norr om Davids stad och var en tröskplats. Och den gav han 8,4 kilo guld för. Och det är tempelberget. Där finns inget tempel idag. Där finns två stycken moskéer. Al-Aqsa-moskén och så den här med guldtaket. Och så köpte han en plats till för att där bygga ett altare. Köpte han för 7 kilo silver. Så det var betydligt billigare pris för den platsen som David han köpte för att bygga det hela på. Och nu väntar man på en enda sak. Och det har man gjort i många år. Ända sedan den här tanken föddes att bygga ett tempel. Och det här känner ni säkert till. Och det är att hitta en röd kviga. Man måste hitta en röd kviga. Annars kan man inte inviga templet. Och när man nu för 2 veckor sedan bygger ett altare nere vid klagomuren. Då tänkte jag, det var min första spontana tanke, aha, då har man kanske godkänt den röda kvigan. Och då kan man sätta igång med alltihopa. Då är vi så långt framme som vi någonsin kan vara för att Jesus kommer tillbaka. Den röda kvigan måste nämligen till. Askan ifrån den röda kvigan ska återkomma till den. Men 2017 i februari månad, det är alltså 2 år, då basunerar man ut över världen. Israel har funnit en röd kviga. Till och med i Sveriges nyheter, lunchnyheterna, så smällde man av den här nyheten. Israel har funnit en röd kviga, och då tänkte jag, nu är det inte mycket kvar. I fjol, 2018, så hittar man en till. Så nu har man 2 röda kvigor som man håller på att undersöka uppe på Tempelinstitutet om de håller kriterierna. Man har hittat en till, alltså den tredje. Men om ni är inne och läser på Google så finner ni att den som man först hittade för 3-4 år sedan, den höll inte kriterierna. Det var två strå på axeln som inte var riktigt röda. Och då godkändes den inte. Och då hade jag precis hamnat i Pingstkyrkan i Övik. Och då tänkte jag så här, min barnslighet, att hade det hjälpt Pingstkyrkan där så hade vi ju löst det. Vi hade ju nöpet bort de där 2 stråna och så kör vi. Men så vet det ju inte judarna. Så att om miljoner strå som det är på en kviga, så var det 2 strå som inte höll. Men nu tror man att man har hittat en som är 100% röd. Och därför så bygger man brännoffersaltaret inte i avskildhet på institutet, utan i offentligheten på den hetaste politiska platsen som finns i hela världen. Enligt militärstrateger, nämligen nere vid klagomuren, alldeles på gränsen till tempelbygget. Då måste det ha hänt någonting uppe i institutet. Och då är frågan, varför ska man ha en röd kviga? Jag ska bara läsa några verser för dig. 4 Moseboken, det 19:e kapitlet. Det är det Herren säger till Mose. Så här. Fjärde Mosebokens 19 kapitel. Herren talade till Mose och Aron och sa: detta är en lagstadga som Herren har befallt. Säg till Israels barn att de ska skaffa fram åt dig en röd kviga som är felfri och som inte har något lyte och som inte har burit något ok. Ni ska ge den åt prästen Eleasar, och man ska föra den utanför lägret och slakta den i hans åsyn. Sen går vi ner till 9 versen. En man som är ren ska samla ihop askan efter kvigan och lägga den utanför lägret på en ren plats. Den ska förvaras åt Israels barns menighet för att användas i reningsvattnet. Vi stannar där. Varför måste den vara röd? Varför går det inte med en brunsvart eller svartvit? Varför måste den vara röd? Ja, jag gick med den frågan till Tempelinstitutet, till de som leder det här arbetet, och så sa jag: svara på en fråga som jag går med på. Varför måste kvigan vara röd? Jag menar, det finns ju så många andra färger. Och då får man ju det svaret som man får av de här ortodoxa judarna. När inte de har något mänskligt svar, så sa han: Gud har sagt det. Sen behövs det inte mer. Gud har sagt det. Punkt slut. Och så frågar jag Herren: varför måste varje strå på kvigan vara rött? Och då hör jag bara Herren säga: du ska se på Kristus. Du ska se på Kristus. Därför att den här kvigan är en av de viktigaste förebilderna till Kristi offer på korset. Du ska se på honom. Du vet, när han gick vägen från Getsemane och vägen upp till korset, eller ska vi säga innan han kom till Getsemane, då var han den mest felfria person som har trampat denna jord. Fanns ingen synd i honom. Det fanns inte en enda oren tanke. Det fanns ingenting. Han var absolut totalt ren på varje område som kan finnas i en människas liv. Men när han gick upp till korset, då säger Paulus så här: den som ingen synd visste av, honom har Gud för oss gjort till synd. Alltså, det har aldrig någonsin funnits en brottsling som har haft mer på sitt samvete än när Jesus gick upp till korset. Därför han tog alla svåra synder. Han bar alla svåra sjukdomar. Det fanns inte ett enda undantag i den här världen som inte Jesus han bar i sin kropp upp på korsets stam. Och besegrade alltihopa. Och därför så är det lite märkligt med den här röda kvigan som Herren säger till Mose. Därför det är så här. Alla offer i Israel, man hade mycket offer i Gamla testamentet. Vi läser om dem i Moseböckerna. Alla de offrerna, de ägde rum på tempelplatsen, på brännoffersaltar. Det var där man offrade. Alla offer, och då var det 5 stora huvudoffer. Syndoffer, skuldoffer, gemenskapsoffer, lovets offer. Det var 5 stora offergrupper. Men ett offer var undantaget. Ett enda offer. Och det var offret av den röda kvigan. Därför Herren sa: du ska offra den utanför lägret. Inte innanför. Och man kan ju fundera på: varför var det så noga med det här att alla offer skedde på tempelplatsen och så ett offer som var utanför? Och det var för att inte vi skulle tolka fel, att när Jesus dog, så säger Hebreerbrevets författare så här: det var utanför lägret som han dog. Inte på tempelplatsen, inte i Jerusalem. Det var utanför som Herren gav sitt liv. I den första kristna församlingen, som vi har ett brev till, Hebreerbrevet, så står det så här i Hebreerbrevets 9:e kapitel om Jesus. Hebreerbrevet 9. Jag läser från den 13:e versen. Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga. Det finns bara en kviga i Bibeln som är omnämnd, och det är den röda kvigan. Om askan från en kviga stängd på det orena, om det helgar till yttre renhet, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande guden. Och då går jag tillbaka igen till de här gammgubbarna på Tempelinstitutet och funderar lite grann med dem. Och säger: varför är det så viktigt? Varför kan ni inte bygga ett tempel utan att ni har askan från en röd kviga? Och då är det de som har lärt mig följande: om vi skulle bygga ett tempel utan att ha askan från en röd kviga, så kan vi inte inviga det. För man måste ha askan från en röd kviga. Och om vi skulle bygga ett tempel, så kan vi inte sätta in prästerna i tjänst, därför att de måste renas av askan från en röd kviga. Lägg märke till den här lilla tjejen. Lägg märke till henne. Och fundera på en sak. Varför ska alla barn fram hit? Har ni tänkt på det någon gång? Va? Ja, det är inte första gången hon är här. Men det... Hej. Varför ska alla barn längst fram? Vad är det i barnet som gör att de ska längst fram? Det är likadant i alla kyrkor. Det är likadant med våra barnbarn. Alltså, de ska längst fram. Medan gamla pingsvänner sitter och trycker vid yttre bakväggen. Alltså, någonting har ju hänt. Är inte sant? Jag har funderat på det här många gånger. Jag har ingen svar på det. Men jag säger, hindra inte barnen. Det är någonting i barnen, var det än är, vilken kyrka det än är, som gör att nej, vi ska fram. Det där kan du fundera på. Du kan också fundera på: varför sitter vi först på sista bänken? Men nu går vi tillbaka till de här... ja, hon stör inte, så det gör ingenting. Hej. Eller vill du också fram? Nej. Det var inte så. Varför var nu det här så viktigt för det judiska folket? Och vi kan gå tillbaka till 4:e Mosebok och bara titta på ett ord som Herren använder. Han säger så här, och vi läste i den 9:e versen, att askan från den här röda kvigan ska användas i reningsvattnet. Och då har jag fått lära mig av de här gammgubbarna som inte har förstått detta med Jesus. Och då säger de så här: om vi inte har reningsvattnet, så skulle varje gudstjänst bli meningslös. Alltså, vad menar ni med det? Och det är det de som har undervisat mig om vad syftet är, att vi är här i Älgarås en fredagkväll. Vad är syftet med vår gudstjänst? Och de har inte evangelierna, de har bara gamla testamentet. Och då slår de upp och så läser vi från andra Mosebokens 29:e kapitel. Där Herren talar om: vad är syftet med när vi samlas i Guds hus för att fira gudstjänst? Varför är vi här ikväll? Andra Mosebokens 29:e kapitel. Då står det så här i 42 versen och följande: från släkte till släkte skall detta vara ert dagliga brännoffer inför Herrens ansikte vid ingången till uppenbarelsetältet. Där skall jag uppenbara mig för er och tala med dig. Där skall jag uppenbara mig för Israels barn, och platsen skall bli helgad genom min härlighet. Och jag ska helga uppenbarelsetältet och altaret, och Aron och hans söner ska jag helga till präster åt mig. Och så kommer det: jag ska bo mitt ibland Israels barn, och jag ska vara deras Gud, och de ska inse att jag är Herren, deras Gud, som förde dem ut ur Egyptens land för att bo mitt ibland dem. Det är syftet. Alltså, vi är inte samlade här för att ha ett föredrag om något ämne, vad det än är. Utan Herren säger, när ni samlas så vill jag att ni ska få en erfarenhet av att jag, Herren, är er Gud som bor mitt ibland er. Och skulle vi nu ha haft mer tid så kunde vi bara få läsa hur Herren tänker i det här. Nämligen när de kommer till templet i Jerusalem, så ville Herren, han ville förlåta synden. Han ville hela de sjuka. Han ville resa upp de som har fallit. Han ville låta dem få en ny chans. Hela tiden är det detta. Och en enda sak är som ett villkor. Och det är att ledarskapet är rent. Inte syndfritt, för det finns inte. Men rent. Att om vi tror att vi kan leva ett liv utanför kyrkan och utanför församlingen, och sen hasta iväg till en gudstjänst i kyrkan och liksom bara sätta igång och sjunga och spela och tala och tro att det ska ge någonting, det är mer meningslöst än att försöka fiska i en kallkälla. För Herren har en enda sak som är en villkor. Det är inte att vi har akademiska examina. Det är inte att vi är avskilda för tjänst. Men det är att vi är ren. Ren. Bara det. När Israel får den andra kungen, nämligen kung David, som kommer att bli den viktigaste av kungarna, så pass viktig så att Herren säger så här, att när han kommer tillbaka så ska han återupprätta kung Davids hydda. Men när han då bor där i Jerusalem, han står på sitt palats och han tittar ut över bygden, och så får han syn på grannkvinnan Batseba. Då händer det någonting i Davids hjärta. Han får en åtrå till henne. Han bjuder hem henne, gör henne med barn, och så skiljs de. Och så upptäcker Batseba: hjälp, jag är med barn. Vad gör jag nu? Och David, han får en lösning, så han kallar hem mannen som heter Uria. Bjuder honom på en måltid, och så säger han till Uria: nu kan du gå hem till din fru och vara där i natt. För David tänkte så här: då ligger de med varandra, så tror hon att det är deras eget barn. Men du vet, han hade råg i ryggen, Uria. Så han satte sig ner vid porten. Och så sa han till David så här: om inte de andra får gå hem till sina fruar, varför skulle jag ha den ynnesten? Nej, jag sitter här. Och därmed skrev han under sin egen dödsdom. Och David, han ser till att Uria, han blir dödad. Och så kallar han på Batseba, och hon blev hans fru. Och allt synes väl. Och jag tror att folket kände: vilken fantastisk kung vi har. Barmhärtig. Han tar till och med en änka till sin egen fru, vilket egentligen var otänkbart. Men det var två som kände till det. Den ena var Gud, och den andra var David. Men att knäcka en kung på den tiden, det var inte omöjligt. Men då hade Herren en profet som hette Natan. Och det är ganska intressant att läsa om det, tycker jag. För Nathan, han får en bild förmodligen av Herren själv. Så han säger, han går till kung David, vilket bara det var att skriva under sin dödsdom. Och så säger han till kung David så här: du David, jag har ett bekymmer. Det bor två män i byn, i stan. Den ena har 100 får. Den andra har ett lamm. Men nu, han som har 100 får, han fick besök igår. Och då skulle han bjuda på middag. Då tar han grannens enda lamm och slaktar det och bjuder på middag. Vad tycker du att han ska ha för straff? Och du vet, David, han brusar upp och så skriker han ut: döden ser den mannen. Och David säger: det är du David jag talar om. Nej, David. Det är Nathan som sa det till David. Du är den mannen. Och så berättar han det här. Det finns en orsak att vi behöver profeter i våra församlingar, vänner. Inte för att döma någonting, men för att avslöja. Och när David då har blivit avslöjad inför profeten Nathan, då skriver han två stycken psalmer som vi har i Psaltaren. Den ena är 52 psalmen. Och där säger David så här: salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren inte tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Då uppenbarade jag min synd för dig. Och jag dolde inte min missgärning. Jag sa: jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syns missgärning. Och när vi kommer fram till den 52 salmen i Psaltaren, denna välkända salm, 51 är den, då ber David så här, 51 salmen: Gud, var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning och rena mig från min synd. Rena mig i den 9:e versen med isop så att jag blir ren. Och två mig så att jag blir vitare än snö. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Vet du, jag har mött många människor som när de ska vittna om sitt liv kan säga det här: en gång så brann jag för Herren. En gång tjänar jag med de nådegåvor Gud har gett mig. Men jag gör det inte idag. Och man bara undrar lite, vad är det som har hänt? Och nästan undantagslöst så är det någonting som har hänt på livsvägen som liksom har lagt en våt matta över. Där man har så mycket självfördömelse, så mycket anklagelser, så mycket förebråelser. Och jag tänker på Davids bön när han ber: Herre, låt mig åter få en frimodig ande. Rena mig från mina överträdelser. Två mig ren. För det är det som gör en ledare till en ledare. Vi tackar Gud för alla högintelligenta män och kvinnor som har läst och studerat och akademi och allt vad det heter. Vi tackar Gud för det. Men det är ingen förutsättning för att tjäna Herren. Det han ser efter, det är bara en sak. Det är renheten. Och vet du varför? Det är därför att himmelens Gud inte är kärlek i första hand. Han är helig. Han är helig. Han har inte förändrats i det. Och därför säger Herren redan till Mose: på de som står närmast mig ska jag bevisa mig helig. På de som står längre ifrån ska jag bevisa mig härlig. Men ledarskapets renhet och helighet är en förutsättning för att de andra ska få uppleva att Gud bor förvisso i församlingen och i kyrkan. Alldeles till sist. När vi kommer till Bibelns sista bok så får Johannes se in i själva himlen. Och när han ser in i himlen så ser han en skara som ingen kan räkna. De är så stora. Och de står där och lovsjunger Herren. Och då kommer ängeln till Johannes och säger: du Johannes, vilka är dessa som står där? Det är det sjunde kapitlet. Och hur har de kommit in där? Och så svarar ängeln själv och säger: dessa, de har haft det kämpigt. De kommer ur den stora bedrövelsen. De har inte haft något succé i livet här nere. Men orsaken att de står där, det är inte att de har rätt upp teologi eller med rätt församling, utan att de har tvagit sina kläder och de har gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel, han som sitter på tronen. Jag känner inte dig som är här ikväll. Jag har ingen aning om hur du har det med Herren. Men låt mig säga att betydligt viktigare än tempelbygget i Jerusalem, som nu står alldeles på gränsen att sättas igång, det är att du erkänner, bekänner hur du själv har det med Herren. Att inte vi går med någon agenda, någonting som är ouppklarat. För det föder attityder som inte befrämjar Kristi tillväxt. Men jag får lov att säga som David: jag vill bekänna. Ja, jag vill bli av med alltihopa det här. Herre, två mig. Och ge mig åter en frimodig ande. Så att jag kan tjäna dig med de nådegåvor du har anförtrott mig. Ska vi be tillsammans. Fader i himmelen, jag ville tacka dig för de som är här en fredagkväll och de församlingar som vi representerar. Jag vill bara tacka dig Herre för att det är en möjlighet att gå igenom denna värld, detta samhälle, och bli bevarad ren inför dina ögon. Och Herre, jag bara ber att du tar ut ett folk på de här platserna Herre, som i första hand har en enda önskan Herre: skapa ett rent hjärta i mig. Ge mig en frimodig ande. Låt mig få vara med Herre och tjäna dig i andens liv. Jag ber dig Herre om detta. Välsigna dem som är här i Jesu Kristi namn. Vi bara ber dig Herre om full välsignelse. Vi ber dig helig ande att du avslöjar om det är någon som ska avslöjas. Men vi ber att du föder en helig längtan i vårt inre. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen.